Jag, Mattias Linderoth, läser Kastanjemannen av Sören Zweistrup. Till mina älskade pojkar, Silas och Sylvester. Tisdagen den 31 oktober 1989. 1. Gula och röda löv dalar ner genom solljuset mot den våta asfalten som skär genom skogen likt en mörk, spegelblank flod. När den vita, civila polisbilen åker förbi virvlar de under ett kort ögonblick upp i luften innan de lägger sig till rätta på de fuktiga grästuvorna längs vägkanten. Marius Larsen lättar på gaspedalen och saktar in i kurvan, samtidigt som han påminner sig om att han ska höra av sig till kommunens vägförvaltning så att de kommer ut hit med sopmaskinen. Om löven blir liggande för länge blir väglaget dåligt och det kan kosta människoliv. Marius har sagt det många gånger förut. Han har varit polis i 41 år, chef på polisstationen de senaste 17 åren, och varje höst måste han påminna dem om det. Men det kommer inte att bli av idag. Idag är han tvungen att koncentrera sig på samtalet. Marius Larsen bläddrar irriterat mellan kanalerna på bilradion, men lyckas inte hitta det han letar efter. Bara nyheter om Gorbachev och Reagan och spekulationer om Berlinmurens eventuella fall. Det är nära nu, säger de. En helt ny era kan vara på väg. Han har vetat länge att samtalet måste äga rum, och ändå har han inte lyckats ta mod till sig. Nu är det bara en vecka kvar till dess att hans fru tror att han ska pensioneras, och det är dags att berätta sanningen för henne. Att han inte klarar sig utan sitt arbete, att han har ordnat det praktiska och skjutit upp beslutet, att han trots allt inte är beredd att sitta hemma i soffan och titta på bingolotto, kratta löv i trädgården eller spela väntia med barnbarnen. Det känns okomplicerat när han föreställer sig samtalet i sitt huvud, men Marius vet mycket väl att hon kommer att bli ledsen. Hon kommer att känna sig sviken och resa sig från bordet, gå ut och skura spisen och med ryggen till svara att hon förstår hans beslut. Men det gör hon inte. Så när anropet kom på polisradion för 10 minuter sedan meddelade han stationen att han skulle ta larmet själv för att skjuta upp samtalet lite till. I vanliga fall skulle han vara irriterad över att behöva köra den långa vägen förbi åkrarna och genom skogen ut till Örums gård bara för att säga åt dem att hålla bättre koll på sina djur. Det hade hänt flera gånger tidigare att grisar och kor rymt ur sina hagar och strövat fritt på grannens marker ända tills Marius eller någon av hans underordnade hade fått Örum att ta tag i situationen. Men idag blev han inte irriterad. Han hade naturligtvis bett stationen att ringa först, både hem till Örum och till hans halvtidsjobb nere i hamnen. Men när de inte hade fått svar på endera stället svängde han själv av uppe vid huvudvägen och började köra mot gården. Marius hittar en kanal med äldre dansk musik. Den knallröda gummibåten fyller passagerarutrymmet i den gamla Ford Escorten och Marius skruvar upp ljudet. Han njuter av hösten och vägen där utanför. Skogen med sina gula, röda och bruna löv blandat med städsegrönt. Förväntningarna inför jaktsäsongen som just har börjat. Han rullar ner fönstret. Solen kastar sitt fläckvisa ljus genom trädkronorna och ner på vägen. Och Marius glömmer för ett ögonblick bort hur gammal han är. Det är tyst på gårdsplanen när han kommer fram. Han kliver ur och slänger igen bildörren. Och det slår honom omedelbart att det var länge sedan han senast tagit sig hela vägen ut hit. Den stora gården ser förfallen ut. Det är sprickor i stallfönstren, putsen på husväggen har ramlat av och den tomma gungställningen på den vildvuxna gräsmattan tycks nästan uppslukad av de stora kastanjeträden som växer runt fastigheten. Gårdsplanens grus är täckt av löv och nedfallna kastanjer. Och det knastrar under fötterna på honom när han går bort till ytterdörren och knackar på. När Marius har knackat 3 gånger och ropat på Örum inser han att ingen kommer att öppna. Han ser inte heller några tecken på liv, så han tar fram ett block, skriver en lapp och sätter den i brevspringan, samtidigt som några kråkor flyger över gårdsplanen.